Det är fredagen den 17 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Kom nu alla med! Vad ska ske? Fredagspodd från SvD. Ja, så kunde det kanske låta i alltings barndom, men så ska det inte låta nu. Tvärtom ska vi idag inte alls söka oss åt purila hållet, utan tvärtom fokusera på nuet och framtiden. Med en vuxnes stadgade blick och lodräta kroppsvätskor ska vi likt en fullriggare i karibisk stiltje varsamt navigera oss fram mellan tillvarons alla gatt, kummel och blindskär. Det har ju blivit sent på detta 2025. Vi är inne i årshjulets sista kvart. Det står 40-0 och det är genboll. Och utanför studion och utanför fönstret upplever vi just nu de där två veckorna av idealhöst vi välsignas med varje år. När blad och löv sätts i brand, ett vegetabiliskt fyrverkeri i strontium, kalium, titan, magnesium och natrium minsann. Snart nog ska träden stå där, kala och bara med svarta slämmiga stammar och grenverk och kvistar lik trasiga flundregarn uppspända mellan sig. Snart nog skall sol och hopp förgäta dessa nejder och dra sig bortom horisonten och ersättas av som bäst en dimgrå dager. Men i övrigt 18 timmar av natt lika djupt som i Twin Peaks-piloten, ett glupande svalg som hotar sluka oss alla. Förutom det där vaggande trafikljuset nere vid stora vägen där timmertransporterna mot Butte, Montana dånar genom natten. Det vi ska försöka göra nu är att samlas, kura ihop oss runt körsbärspaj och snurrande takfläktar i väntan på spåret om Mello så småningom kommer för att rädda tillvaron åt oss. Men ute i politiken märks dock ingen höstflegma eller någon melatonisk post-season-känsla i form av hopsfällda stolar och övertäckta bord längs strandpromenaden. Tvärtom är salongen beredd för sittning, utsåld, veloren blänk i sammetsröd i takkandelabrarnas sken och folien bubblar förväntansfullt av röster, liten kaffebryggare som bereder kaffe svart som en månskenslös natt. Snart nog ska ridån gå upp och tillvarons nallspel får ett fritt spelrum. Här ges varken elegier eller sorgespel utan scenen är hela säsongen långbokad av varietéer och vaudeviller av spex och fars och dekorens alla dörrar kommer smälla i takt med att ministrar, partiledare, TV4-profiler, trollfabrikörer och kulturkritikörer gör entré och sorti under baldakinens förföriskt sprakande strålkastare och väsande rökmaskiner. Och högt ovan scengolvets tumult i en av de billigaste logerna på en smakfullt undanskjuv balkong sitter Svenska Dagbladets ledarredaktion på hårda pinstolar och riktar med kikare och teleskop sina blickar mot skådespelets alla irrgångar och försöker utröna dess sanna mening. Vilket gevär är det som kommer avlossas innan ridån går ner? Vilken Polonius är det som gömmer sig där bakom gardinerna? Vilken puck lurar i snåren? Vilken skog kommer få fötter? Och vilken Prospero kommer i verkets final lägga ner sin trollstav för att låta skådespelets magi falla och återgå till den aska varifrån allt är kommet? Det har blivit sent i detta 2025, sent så också på jorden i detta skymningsland benämnt och beryktat av Plutarchos, Ptolemaios och Plinius den äldre. En gång fryktad för raseri, hedningskap, svenska griner, järnskoda pikar och riktad musköt, eld i täta träffar och rasande kavallerichocker i furiskt raseri. Sägen om susat och enligt Rudbeck stammande från Ilions söner och döttrar som en gång flydde det brinnande Troja men enligt mer profana och källkritiska skriftställare söner av det folk som plött och slitit ont på morän och myr, på mager lera omgärdat av granit, rundsvarvat av de geologiska eonerna som med regnmassor. Ett skymningsfolk i både gestalt och kärna vars sinner och omdöme härdas av naturens sparsamhet, omständigheternas djävulskap och framförallt detta eviga halvmörkers diffusa skuggspel där inget är vad det ser ut att vara. Vi ska dock göra vad vi kan upp från vår balkong. Idag ska vi inte dra för gardiner och gå belänger och skyla hemlig vällust i lårsmörkrets rosendoft. Vi ska tvärtom visa upp saffiansitsar och marokängfotöljer i öppen prakt. Vi ska sörpla våra ostron och sluka vårt sortern i full dager och stolt visa upp våra kokobiner och efeber och gunslingar för menigheten vad en skvaller och baktaleri och tissel som ska komma av det. Och vi ska stå för denna märkliga teaterkritik idag. Vi som ska utvinna allvar ur denna komedia, sanning ur detta sagospel, det är förutom undertecknat också mina kollegor på Svenska Dagbladets ledarredaktion som heter Paulina Neuding, Tove Livendal och Mattias Svensson. Varmt välkomna!
Tack så mycket!
Tack. Hej.
Andreas, kan du ta om fast att vi sitter i en fin loge?
Ja, Vilken kör vi har här idag. Va? Fantastiskt. Tove, vilken dag? Vilken vecka? Vad säger man?
Vilken vecka och vilket intro. Jag tänker på Homeros. Det är liksom en sån här...
Gjorde han podd också?
Ja, men det skulle ha lämpat sig som ett intro. Ja. När du sjung om...
sjung om Stratus Lyckstedar.
Jag tänkte på Statler och Waldorf när jag tänkte på den här positionen lite vid sidan om, blickandes mot scenen.
Ja, exakt. Tove, levererar svampskogen fortfarande bra?
Ja, det gör den. Men de här fallande löven som du beskriver gör det lite svårare. Det blir liksom en större utmaning att hitta svampen under alla de där lagren av gulnande löv. Mm.
Du, det finns ju liksom en liten sån här maktordning bland oss svampplockare. Där vissa då tar bara kantareller, för de är säkra på det, men ingenting annat. Medan andra liksom, de kan hitta de mest esoteriska riskor och soppar och sådär att ta hem. Var befinner du dig på den skalan så att säga?
Jag är faktiskt rätt duktig på att hitta olika sorters svamp. Jag gick svampkurs som barn, så att det där sitter kvar.
Så fårtickar är inga problem liksom?
Jag kan känna igen och jag kan hitta och jag kan bedöma. Men... jag måste ju då säga som det är, att jag äter själv inte svamp.
Nej, så du bryr dig inte så mycket vad du tar hem.
Jo, men det blir väl sådär att då tar jag dem som såhär, antingen får någon annan i familjen äta upp, eller också är det sånt som man kan ge bort till folk, och då tänker jag det är trevligt att ge bort sånt som folk känner igen också.
Mm. Vi lämnar svampen. Paulina, tillbaks från senaste sessionen på Volodarskis avgiftningshem för feltänkande liberaler. Hur är det med dig?
Ja, mycket bättre nu.
Ja. Tinningsärren syns knappt längre.
Nej.
Så de var varsamma den här gången. Du, vi brukar ju skämta om att det inte går att kallprata dig för att du inte har några intressen. Mm. I veckan räckte du plötsligt ut ur dig, jag har börjat laga mat.
Ja.
Berätta.
Nej, jag vet inte. Jag fick i present så fick jag svamp av Tove.
Ja. Som hon då inte smakat av själv då. Nej, vad gjorde du på det?
Nej, men jag lagade lite mat.
Ja.
Svängde ihop liksom.
Härligt.
Det var inget konstigt.
Nej, inga konstigheter. Mattias, hur är läget med dig?
Ja, det är mörker.
Just det, nästa här står det. Mattias, vad tid på dagen står det. Och du ska svara, tid att ärlig bli. Och vad är vi då någonstans?
Ja, du, den skogen har jag gått vilse i.
Det är då First Lord. What time of day is it? Ampermantus. Ampermantus svarar time to be honest. Och det är Timon of Athens vi är inne på då.
Jag trodde vi var i basketliga.
Jag begriper fortfarande inte.
Du är lika sur som vanligt, hör jag.
Nej, jag har bara ingen koll på vad fan.
Kan du säga på svenska?
Ja.
Du, vi pratar fotboll istället. Dansken är borta i bilden.
Ja, det hade väl behövts lite tidigare.
Kosovo är starka borta.
Ja. Man kan vara glad att jag inte har det där abonnemanget för tillfället.
Vilket då? TV-abonnemanget?
Viaplay.
Ja. Okej, inget ont om Viaplay annat. Jag vet. Två bara en fråga till när du börjar. Det här är din andra panel för dagen.
Ja, det stämmer.
Mm. Berätta.
Jag inledde morgonen i TV4s nyhetspanel.
Mm. Hur gick det?
Jo, det var trevligt.
Vilka mer var med? Förutom grejer då?
Nej.
Nej, han är ju SVT. Förlåt.
Det var Heidi Avelan från Sydsvenskan och sen var det Björn Wiman från Dagens Nyheter. Och det var Steffo och Sofia som ledde. Men Steffo hade ganska mycket själv att säga, inte minst då om Jon Dahl Tomasen.
Ja, okej, fotbollen var ett av ämnena, det förstår jag. Vilka var de andra två?
Vi diskuterade Anna-Karin Hatt. Ja. Det ska vi göra här också, antar jag.
Mm.
Och sen så diskuterade vi Ebba Buschs förslag om burkaförbud.
Just det. Det kanske vi ska ta idag också. Hatt hade jag på agendan. Du, här får man ingen smink. Däremot får man sinnet pyntat och förskönat genom att lyssna på mig. Det är väl inte det sämsta?
Det är inte det sämsta. Och har man varit i tv på morgonen, och då sitter make-et resten av dagen.
Ja, precis. Ska vi dra igång?
Ja.
Ja, det gör vi. Och då ska vi, som redan antytt, börja med den stora inrikespolitiska nyheten i veckan. Nämligen att Centerpartiets partiledare Anna-Karin Hatt i onsdags kunde berätta att hon avgår efter bara 5 månader på posten. Och orsaken var hat och hot, och så här sa hon på den pressträffen som hon kallade till i onsdags.
Att hela tiden känna att man behöver se sig om med vaxen. Att inte känna sig helt trygg, ens hemma vid. Men också hoten som för mig och andra politiker hela tiden är så närvarande.
Tror du det räcker så? Ni vet vad hon sa i övrigt. Tove, du var ju den som skrev om det här först redan samma dag. Vad skrev du?
Jag skrev två saker. Det ena är ju att jag ser det som ett underbetyg till den svenska demokratin faktiskt och hur den mår om en så pass erfaren person som Anna-Karin Hatt är upplever att priset är för högt för att vara partiledare i övrigt liksom meriterad för jobbet. Så det säger ju någonting om nivån på hur det kan vara, och det finns liksom ingen anledning att betvivla att man kan komma i en sån situation att de här sakerna kryper under skinnet på en. Och så, ja, all respekt för det beslutet, och att hon också själv säger att ja, hon gjorde en bedömning, kan jag göra det här, vill jag göra det här, kommer det att kännas liksom som jag kan utföra det på ett vettigt sätt. Och om man då kommer fram till att det inte är så, så får man ju ta konsekvenserna av det. Mm. Så det var det ena. Det andra handlar ju om att Centerpartiet hamnar i en mardrömssituation. 10-11 månader kvar till nästa val så ska man sysselsätta sig med en ny partiledarprocess i ett läge där man egentligen hade velat gå ut och bara tala med väljarna om vad man ska åstadkomma. Och där lämnar ju Anna-Karin Hatt efter sig ett lika hopplöst läge som Muharrem Demirok lämnade efter sig och som Annie Lööf lämnade efter sig. Så att det är ingen avundsvärd sits för den som nu ska rekryteras som ny partiledare.
Okej, okay. Det finns två spår här. Vi kallar första debattspåret och det andra centerspåret. Jag tycker vi börjar med debattspåret. Och då tänkte jag fråga dig, Tove. Du säger att liksom, tillståndet i svensk demokrati och samtalsklimatet får underbetyg. Vad betyder det konkret? Alltså tillståndet kan vi ju inte kalla på utvecklingssamtal. Vi kan liksom inte, det kan inte plugga, det kan inte förbättra sina betyg. Det finns liksom ingen någonstans. Alltså, vad menar du konkret?
Ja, om man tittar på kanske de två senaste mest uppmärksammade fallen av politiker som har utsatts för saker som man inte tycker jag ska behöva utsättas för, så är det ju dels Carl-Oskar Bohlin som blev förföljd när han gick ifrån riksdagen av en skränande mobb och han var på väg hem. Den andra är Fredrik Malm som har också upplevt att det har inte gått att ta sig in i riksdagen på ett vettigt sätt utan att utsättas för situationer som ja, blir för närgångna helt enkelt. Så att, och sen har vi då tidigare i den här podden, vi har skrivit mycket också om att det har blivit fler, vi har sett uttryck för åsiktsyttringar som har klivit över gränsen som vi tidigare haft. Och det är ju liksom i den mån, och där finns det ju klart att alla de som gör det är ansvariga för det. Sen har vi också det faktum som vi då och då diskuterar också, som Peter Wemblad, vår frånvarande kollega, tog upp i en diskussion i Studio 1 häromdagen, som handlar om hur vi som har upphöjda positioner i det offentliga samtalet hanterar dem. Och där finns det väl bättre exempel och sämre exempel.
Okej. Okay. Jag tycker du är lite diffust, för det var ju liksom inte samtalsklimatet som förföljde Carl-Oskar Bohlin, och jag tror inte det är samtalsklimatet som än har fått att fatta det här beslutet.
Nej, men poängen är att så här, hur vi beter oss i offentligheten på olika sätt kommer att, så här, om det blir så att man ser att ja, men här kan man gå runt i ett tåg mitt genom Stockholm och simulera mord på en statsminister, så kanske det släpper spärra på andra håll. Det vill säga att det är inte, det finns enskilda personer som fattar beslut om hur de ska bete sig, men det finns också en helhet. Men jag förstår vad du får, att det blir. Ja,
vi släpper in Paulina, för du tog väl måla upp en bild som många andra gör också om en abstraktion här, ett samtalsklimat och sådär. Håller du med om att det är där ett problem finns?
Jag förstår vad du menar, och det, delvis så är det ju så. Och det här är ju inte bara ett svenskt problem, utan det här är återigen, det här är ju hela världen. Vi har pratat om det här många gånger, att man försöker vrida nacken av varandra i debatten i USA, i Polen, i Tyskland, i Frankrike, i Sverige. Det, liksom, det här pågår överallt, och det finns flera olika skäl till det. Ett skäl är liksom man har vetenskapligt kunnat belägga att det skedde någonting kring sociala medier i slutet av 2010-talet. Det hände någonting till exempel när retweet-knappen kom på Twitter. Därför att det har jämförts med att tänka att du har en motorväg och så höjer du hastighetsgränsen väldigt kraftigt. Gamla skruttiga bilar kommer åka lika snabbt som tidigare, men vissa bilar kommer färdas mycket snabbare på den här motorvägen. Och så blev det med sociala medier. Hat och hot och saker som gör folk arga eller rädda eller ledsna, det färdas mycket snabbare. Och det trissar upp. Liksom. Det här är bara en faktor. Jag bara nämner en grej som man vet som är belagd, som har trissat upp liksom samtalsklimatet i hela världen. Det finns liksom en teknisk förklaring. Sen finns det mycket annat. Alltså, när man pratar om hot mot offentliga människor i Sverige så pratar man om den högerextrema miljön, den vänsterextrema miljön och den islamistiska miljön som allt mer gifter sig med gängmiljön. Så att den är så problematisk. Och som är kopplad då till Palestinarörelsen också. Mm. Eller har kontaktytor. Så att det är de tre miljöerna. Men sen så finns det liksom, det kan blossa upp en fråga, veganism, det ena eller andra, eller enskilda människor. Och återigen, här är liksom tekniska förändringar som gör att det finns en stark upplevd intimitet. Du behöver inte längre sitta och bläddra i en telefonkatalog för att få tag på folk. Allting finns offentligt, allting går väldigt fort. Du vet väldigt mycket om andra människor. Så att ett ruskigt och upptrissat klimat överlag som delvis drivs av det tekniska, delvis drivs av stora kontroversiella frågor och förändringar i samhället.
Okej, det målas upp en bild här. Började idealistiskt, Paulina förde väl in ett marxistiskt... Ja, men det blir ju som den tekniska underbyggnaden. Vi har en klassisk structure agency-problem här också. Om vi ska bara, Mattias, jag vet inte, du får ta det antingen... Vi kanske ska gå in på hat specifikt, men den här frågan är... Ja. Det här diffusa samhällsklimatet, samtalsklimatet, är det en bov i sammanhanget?
Ja, det finns ju om man tittar på... Paulina nämner till exempel sociala medier som är... De är både torg och vardagsrum på ett rätt unikt sätt. Du vet inte riktigt när ett meddelande som tidigare hade varit vad du vräkte ur dig när du tog din grogg hemma framför tvn når en person när de nattar barnen eller något sånt där. Och det var kanske inte riktigt, det där var kanske mer för din egen skull än för en tänkt liksom att nå fram. Och det där håller vi på att lära oss. Det håller på att utvecklas med liksom blockning och annat och sådär. Men det här, det är klart att den faktorn påverkar. En annan faktor är ju just att du kan använda det här och andra medel för att framgångsrikt tysta andra människor. Islamismen är ju ett typexempel. Från 1989 och framåt så gör den anspråk på att tysta människor över hela världen, inte minst i västvärlden. Allt mer framgångsrikt, vilket ju är en enorm tragedi som vi behöver prata mer om. Högerextrema lyckas också på samma sätt alltså skapa en mycket värre hot. Jag är rätt chockad över hur många så här mainstream-människor jag ser som diskuterar i termer av att det är helt korrekt eller i alla fall liksom bara sånt man kan förvänta sig, att man tar ut sina åsiktsskillnader över asylpolitik eller annat genom att hämnas på personer.
Mm. Vem har, och vilka har du hört detta ifrån?
Exempelvis, alltså, om du går ut i sociala medier så ser du det hela tiden. Du har ta Jan Sjunnesson till exempel, en sån här person som har varit i SD-miljön. Han har ju skrivit en roman som går ut på precis det här. Men jag ser det i Facebook-diskussioner, jag ser det i Twitter-diskussioner. Jag ser apropå Anna-Karin Hatt någon före detta moderat riksdagsledamot som liksom direkt är inne på att ja, det här kan man förvänta sig på grund av Centerpartiets asylpolitik och liknande.
Ja, jag tror att så här, beroende på vilka åsikter man tar för så får man träffa på olika mörka hörn
av
offentligheten. Och jag ser liksom det gör inte du det, men man ser vänstern efter Anna-Karin Hatts besked försöker göra det här till en fråga om att till höger finns det här problemet. Det här problemet finns på flera olika håll och det är kännbart på olika sätt beroende på vad det är man säger och vem man är.
Så är det, och Centerpartiet fick ju alltså valstugor och annat vandaliserade av autonom vänster långt innan de började bli ett hatobjekt. Liksom till, för mer alltså rasistmiljöer och sånt där. Men det är där finns ju mycket, och där finns ett växande våld. Det finns politikermord. Vi hade Almedalsmordet med just de här motiven. Det är väsentligen tre grupperingar. Ja. Som Paulina var inne på.
Vi tar tillbaka till Tove. Du får ju stöd i din så att säga, strukturella förklaringsmodell av alla övriga. Det var ju bara jag som företrädde det liberala aktörsperspektivet här. Men det som Mattias och Tove Paulina säger, ska du slutföra den här analysen? Vi har ett problem med samtalsklimatet helt enkelt, det är alla överens om. Och det har olika skäl så att säga.
Ja, det var väl en bra sammanfattning. Mm. Ja, men... Sen är det ju klart att... så här, nu har inte Anna-Karin varit specifik. Hon vill inte gå in på enskildheter. Det är så vitt jag vet inte polisanmält. Och det kan finnas skäl till det också. Så att det blir ju... I frånvaron av konkretion så lämnas ju fältet öppet för spekulation, vilket man har sett. Och jag har sett en del som efterlyser och sagt att det vore bra om hon kunde vara mer specifikt så att det gick och liksom diskutera och dra slutsatser. Men det vi har sagt nu, det behöver man inte ha den informationen till, utan vi har alla sett exempel på det som både Mattias och Paulina tar upp, att det hårda tonläget, gränsöverträdelserna, närmandet mot folkvalda och liksom trakasserier i närheten, det ser vi, och det finns ju över hela spektrat så att säga.
Jag har haft lite samtal med folk i den inre centermiljön, och därifrån bekräftas att det är en slags kumulativ effekt det här. Så att säga. Det är inget enskilt, utan det är så att säga ett brus, eller ja, brus kanske inte jämförbart, men ni förstår vad jag menar. Det är effekten av många, många händelser där inte en kan lyftas ut. Så att det verkar ju då bekräftas därifrån. Ja, men bristen på konklusion, är det inte lite besvärande för vår diskussion då att vi inte vet? Ja, Mattias?
Så här, att det finns hot som vi har varit inne på här, det kan ju alla vara överens om att det är någonting påtagligt och någonting som inte borde förekomma men som förekommer och växer och är politiskt framgångsrikt. Och det är ju ett enormt problem. Om det är problemet i det här fallet, sannolikt inte. För det finns också just det här, precis som du är inne på. Och jag kan mycket väl förstå att det bara är, alltså den här typen av diskussion, människor som tar över, och det är ju lite grann av poängen. Vi har det senast med Palestinarörelsen. De gör ju inte nödvändigtvis hot och sådär, utan det är just de här anspråken på att få ta över hela tiden. Det förstör ju också en massa möjligheter att bara föra en vanlig vettig diskussion. Om någon alltid kliver in, tar över, och om det är men massinvandringen då, eller men du är folkmordsromantiker som pratar om något annat, eller vad det än är. Alltså att den typen av agerande förstör liksom intentioner till debatt och sådär, och får människor att ledsna och vilja göra och ägna oss åt något annat. Det går ju också att förstå. Det är ju inte heller okonkret.
Om vi återanvänder tidigare begrepp. Anna-Karin Hatt är alltså då föremål för något form av dominansbeteende, kan vi tänka oss, från en stor grupp som är svår att peka ut enskilda. Varken individer eller tillfällen går att pekas ut, kan man säga så?
Jo, men det tror jag. Och jag tror också att det är... Alltså det här sipprar ju in i vardagen. Det här är människor som inte riktigt kan dra gränsen. Många kan det, men alla kanske inte kan dra gränsen när man möts i butiken eller i närområdet eller när någon hämtar barnen eller något sånt där. Och då blir det ju extremt känsligt. Det räcker ju med att någon inte kan hålla den gränsen för att man ska känna ett obehag. Och det behöver inte heller vara mer än en förflugen kommentar av att jag ser dig och du ska min sann eller något sånt där.
Mm. Paulina?
Jo, precis. Och nu vet ju inte vi konkret. Och det är liksom... Som Mattias säger, jag såg ett... Det finns ett tv-program som heter Fångad på polisens kamera, som är väldigt intressant att se. När en polis...
Det låter som ett Paulina-program.
Ja, en polis som är ute och jobbar, jag tror han är i Västerort. Och så är det en kille som man vet mycket väl vem det är, som det är ett gripande. Och så säger den här killen när han ska gå och säger, du förresten, jag såg dig på pendeltåget häromdagen. Ja, säger. Och så går han bara. Mm. Och det är bara ett sätt att säga, ja, det är ju en information, jag såg det på pendeltåget, men det är också ett sätt att berätta.
Ja, trevlig restaurang du har, alltså det är ju typiskt sån här.
Och det kan ju låta som en...
Ja. Eller värre, trivs barnen bra på ekorren?
Ja. Även om det nu är så här väldigt diffust och vi vet inte, och Anna-Karin Hatt har rätt att inte berätta, det tycker jag är viktigt också. Så därmed är det inte sagt att det inte finns folk, eller så här, det finns ju folk som är värre dyngspridare än andra, som gör mer för att förgifta debatten än andra. Palestinarörelsen nämnde du, alltså där är ju inte bara metoderna, utan själva så här, om man hejar på Hamas så är man inte så här, det är inte det bidrar ju också till försämrad stämning.
Ja, de är mer en tråkig samtalston, kan vi ju lugnt säga.
Så är det. Och sen så, men vår kollega Peter Wemblad var i Studio 1 igår torsdag och pratade med Anders Lindberg från Aftonbladets ledarsida, som meddelade att det är viktigt att hålla en saklig ton i debatten. Och då blir det så här, ja, den ledarsidan nådde en ny lägsta nivå bara häromdagen när det gäller liksom den här sortens dyngspridning och förgiftande av debatten. Så att det finns de som är värre än andra. Så att allting är ju inte diffust, utan det finns ju faktiskt saker som är väldigt konkreta problem.
Just det, vi hade ju en podd om det här igår där vi försökte vara konkreta. Jag hade då med mig Johan Forssell, riksdagsledamot från Liberalerna, och Sandra Håkansson som har forskat och disputerat just på våld och hot mot politiker, då med fokus på kvinnor. För det är så att kvinnor, föga förvånande tror jag, för alla här, är mer utsatta. Vi pratade en del om PTU, som är den här undersökningen som Brå gör. Bara kort om den. Tidigare var det så att SD var den överlägset mest utsatta politikergruppen. Men sen 2018 så är det faktiskt Miljöpartiet som är i topp. Och även Centern och Liberalerna har ökat i utsatthet. Så att där har det skett en förändring. Ni känner till det här säkert. Jag tänkte, det har ju varit en del väldigt starka reaktioner på det här. Den 15 oktober tog hatet makten över svensk politik, var det någon som skrev. En mörk dag för Sverige, hot mot demokratin, ett jordskalv och så vidare. En stor oro. Delar ni den synen? Är det här så allvarligt så att själva demokratin nu är i gungning, Tove?
Nej, jag har ju skrivit att man kan se det som ett nederlag eller ett underbetyg. För det här är ju ingen, det är inte nytt. Det som är nytt och som jag har pratat om, det är ju kanske då den här sociala medieeffekten som kommer till, men att folk inte har kunnat bete sig, det har funnits med människan sen hon började vandra omkring här. Mm. Så att det är väl liksom det. Och sen är det ju också, tycker jag, just det här att kunna då hålla två tankar i huvudet samtidigt, att det är ju så här, ja. Om en person känner att det blir ett för högt pris, då säger det någonting. Då kanske man överallt behöver se över. Liksom, apropå det Paulina säger, samtalsnivå, hur man bemöter varann. Hur journalister granskar och förhåller sig till sånt som politiker säger. Hur andra politiker, som vi såg i partiledardebatten, väljer att citera varandra och återger det man sagt. Alltså, graden av hederlighet i debatten kan också påverka. Så där finns det någonting. Men det andra är ju då, som vi inte har pratat om, men också alltså, hennes insats som partiledare.
Vi kommer dit, Tove. Men jag fick ingen riktigt svar där. För att se vad Mattias kan ge ett drag. Tog hatet över demokratin i veckan?
Nej, alltså, och det är viktigt. Det här handlar om gränsöverskridande beteende. Om hur man och när man kontaktar människor som också är uppsatta politiker, vad man uttrycker då, att det ofta är hotfullt, att det syftar till att tysta. Det handlar alltså inte om att vi är lite ohederliga i samhällsdebatten. Och man ska också komma ihåg att många av de stora förlöpningarna i just den här samhällsdebatten sker ju av dess föregivna renhållare. Det är ju ofta, det är inte sällan de kommer med de mest långtgående påståendena om andra människor och sådär. Men det här är, tycker jag, inklusive det här melodramatiska för en annan dag. Man måste se människan här, hur hon har tagit åt sig, och försöka dra lärdomar om det. Och lärdomen av det handlar inte framförallt om debattordningsregler, utan det handlar om vilka sammanhang, hur och betydligt grövre saker som definitivt alla bör markera mot.
Paulina, du vinkade.
Vi får ibland såna här påhittade debatter om samtalston, som det här med vem som har kallat folk för odjur och sådär, som en helt konstruerad diskussion som fick ta en massa tid i partiledardebatten. Så att å ena sidan så har vi det moras som nu avslöjas i Vänsterpartiet till exempel, och det som har hänt delvis i Socialdemokraterna när det gäller antisemitism och så vidare. Och dels de här helt påhittade, du sa fel ord. Det finns en sån diskussion nu. Det är att några muffare i den här, ni vet den här och vi hatar AIK.
Ja, Ausländer Raus.
Nej, det är inte den. Det var en annan.
Jag ska följa dig genom eld och vatten och så där. Och där finns det en liten så här snutt när Djurgården ropar och vi hatar AIK. Och det är en grej. Och när det var på Allsång på Skansen så sa Pernilla Wahlgren och vi älskar AIK för att hon är AIK.
Ja, då sa vi hatar Magdalena Andersson.
Vi hatar Magdalena Andersson. Ja. Och det är så här, ja men att ungdomsförbundare gör hata, alltså så här, det är inte så himla illa i den kontexten.
Alltså en stor del av Aftonbladets ledarredaktion har ju uppgett sig dött av hjärtslag på grund av detta.
Jo, och jag menar, jag säger inte att man ska säga att man hatar varandra, men just den där grejen var så oerhört konstruerad. Håller du med mig, Mattias?
Alltså så här, det finns ju alltid, det finns ju anledning att så här liksom, så här beter man sig inte som anställd i ett parti, punkt. Det måste man ju säga där, men lika så också att nej, du måste kunna se att det här var en förlöpning. Jag har själv suttit och sjungit såna här saker som vi ska fylla våra badkar med den unga vänsterns blod och sånt där liksom. För det gjorde
inte,
man
på andra håll också.
Ja, men på det ironiska 90-talet och sånt där. Men som sagt, allt sånt måste ju ses i sitt sammanhang.
Men Mattias och Paulina, finns det inte ett ganska stort mått av hyckleri från båda politiska sidor här?
Absolut.
Att man gapar högt över vissa saker. Även tycker jag när man liksom då pratar om palestinaaktivismen nu, som nu ska förbjudas på många sätt. Så här, alltså, det är ju ofta samma som har sagt så här att, ja, men det är, att nazistiska demonstrera är rätt och riktigt. Det kan man inte inskränka, vilket jag håller med om. Men jag tycker ju att jag har balans, för jag tycker att palestinaaktivister ska göra det också. Men ja, uppstår det inte en diskrepans där, tycker jag?
Absolut. Och det är ju ännu en trend i tiden att det här, mitt gäng har rätt och de andra har fel. Det blir ju, Paulina var inne på det, att det här blev ännu en respons, och du lite grann också, där man pekar ut problemet som de andra.
Ja, men,
och att man inte, ja, men man kan väl gå till sig själv, man måste inse att problemet finns överallt. Alltså, självklart är det Moderaterna som har att ingripa när moderater beter sig drängigt eller värre.
För jag tänker liksom på så kallade antirasister som fick liksom blodstörtning när Hanif Bali drack mjölk. Som nu tycker liksom att när det går liksom långa tåg och skriker efter judars död på svenska gator, inte sina problem med det. Liksom. Alltså det är, för mig är det helt...
Ja, och det där tycker jag är väldigt talande. Vi har pratat om rasism i 25 år och sen så dyker den upp. Och så är
den har ju dykt upp förut också.
Ja, men på ett otroligt påtagligt sätt.
Men jag anklagar också Paulina, vår sida, för hyckleri i det här fallet och dubbla måttstockar, måste jag säga.
Varför då?
Ja, men jag tycker det är väldigt konstigt exempelvis att man nu exempelvis från Kristdemokraternas sida och även från statsministern säger att man ska börja ändra på demonstrationsordning.
Nej,
och sådär.
Men där har du fel.
Ja, det
är inte hyckleri, det är någonting annat.
Alltså, ja,
hela den här diskussionen
kring... Det är inte hyckleri när vi gör.
Nej. Alltså, hela den här diskussionen om att säga, ja, men vi har ju sagt yttrandefrihet, då måste den gälla. Nej, vi har sagt att vi inte vill få villkor för samtalet dikterade på ett våldsbejakande sätt. Det är en helt annan sak.
Jag tycker ändå finns en aning, men jag ska inte lägga mig i den debatten. Ska vi gå vidare på det här andra spåret, centerspåret? Vad tror du, Tove?
Eller vill
du
prata om...
Nej, du såg uttråkad ut här ett tag. Vad leder centerspåret? Och vad finns att säga där? Att de står utanför partiledare 10 månader framför ett val?
Ja, precis. Och det är ju... Den fråga som finns där som jag pratade om, det här lilla inmålade hörnet, det handlar ju om att inte då göra som Mattias rekommenderade Liberalerna häromdagen att göra, nämligen att på något sätt säga, ja, låt oss prata vad vi kan komma överens i sak och vilka vi ska samarbeta med utifrån våra egna värderingar och så då, utan göra då den här SD-frågan överordnad.
Där Centern står kvar fortfarande.
Ja, det gör de ju. Så att det fanns ju inte så himla mycket handlingsutrymme för Anna-Karin Hatt heller. Och jag tror att hon... Det var ganska tydligt i den här partiledardebatten, så står ju hon liksom där tillsammans med det här vänstergänget. Och tror jag inte känner sig särskilt hemma där.
Hon var ju tvungen att markera mot vänsterledaren dessutom.
Ja, till och med det. Så att... Alldeles oavsett om hon inte hade blivit utsatt för de här hoten och det här liksom, det som inte gjorde att hon inte ville vara kvar, så tror jag att hon hade tyckt att det var rätt plågsamt att genomföra den här valrörelsen också.
Vem blir ny centerledare då? Några friska förslag, Paulina?
Jag vet inte, jag kan inte Centerpartiets inre liv.
Kan det vara dags för Pär Nuder äntligen? Mattias, du kan Centern som din egen bakficka. Släng fram några namn. Emma Wiesner. Elisabeth Tandringqvist.
Ja, jo, men så här, det är ju det är mycket... grejen är ju det att oavsett vem de väljer, om de inte lyckas övertala Emil Källström, så får de ju någon som lite grann är bättre begagnad. Alltså någon som har varit uppe i alla processer men ratats. Och det behöver ju inte vara en nackdel. Alltså Johan Persson var ju en väldigt tydlig trea i deras tre kandidatsrace till partiledare. Det låg honom inte riktigt i fatet när han väl tog över. Simona Moansson var inte jätteprofilerad, men när hon väl klev in så tycker jag att hon har gjort det med en väldigt pondus som visar liksom att hon är mogen sitt uppdrag. Och det kan ju hända med Centern också. Jag tror inte man ska överdriva. Dessutom, du vet vad du kommer till. Ja, Centerns roll är att försöka få igenom borgerlig politik med icke-borgerliga partier. Och det kan man ju önska lycka till med. Men det gör ju också att ramarna är lite grann givna, jobbet är givet, partiet är inte i någon kris och det finns ju jättemycket kul att göra på sakpolitikens område.
Ja, man har bestämt att uttalat att man ska rösta emot sin egen politik om det kommer från fel håll och rösta för all annan politik om det kommer från rätt håll. Lycka till med detta, Centerpartiet.
Ja, vi går vidare. Inte nödvändigtvis det senare, och det gör ju rollen lite intressant.
Man kan rösta nej till sin egen politik om det kommer från rätt håll också. Ja. Vi ska gå vidare. Paulina, du har varit ute i kulturkriget igen. Nu gäller det, du har skrivit i veckan om sexualundervisningen och den nya läroplanen, och det gäller då RFSU:s reaktioner på detta. Spännande alltihopa, berätta.
Det är så att RFSU har samlat in snart 100 000 namnunderskrifter för att, som man säger då, rädda sexualundervisningen. Mm. Och så berättar man att den är under en aldrig tidigare skådad attack, och det här är del av en global farlig trend mot, ni fattar varifrån. Ja. Det som i själva verket har hänt är att läroplansutredningen har sagt att man ska göra vissa tekniska ändringar i läroplanen där sexualundervisning, sex, samlevnad, relationer, samtycke, relationer, flyttas från en viss portalparagraf. Det blir inte längre rektors ansvar. Framförallt så hänförs det är inte längre obligatoriskt att göra det här ämnesövergripande, utan det hänförs till de ämnen där det är hemma. Sen så kan man fortfarande jobba ämnesövergripande.
Okay.
Och där tycker väl jag att läroplansutredningen går inte tillräckligt långt. Därför att ordningen nu är att en massa olika lärare ska prata sex med barn i en massa olika situationer. RFSU tar själva upp som exempel en mellanstadieskola där barnen fick lära sig om könsorganen på biologin, och sen fick de göra könsorgan på slöjden. Det här är alltså mellanstadiebarn.
Får jag fråga, behövde de få uppgift att göra det? För att göra könsorgan på slöjden, det gjorde vi ju då.
Ja, du behöver inte lära någon kille i...
Nej, att tälja en dildo nämligen. Liksom. Det var så man gjorde.
Ja, men så här,
frågan är vilka sandpapper du använder.
Var det tänkt som prydnad eller för användning?
Ni är alla omogna.
Ja. Nej, men okej, jag förstår. Så RFSU är helt enkelt ute i ogjort väder när de blåser i stora basunen?
RFSU har fått status som någon slags expertinstitution när det kommer till sexualitet och relationer och sådär. Men det här är ju en jätteproggig organisation som har en jätteproggig syn på hur man ska prata sex med barn. Och det är så här, man behöver inte tänka efter länge för att förstå att det är inte speciellt bra att en massa olika vuxna ska ta upp sex med barn i en massa olika situationer. Och dessutom vuxna som är en auktoritetsrelation till barnet. Alltså det här är ju vuxna som sätter betyg på barnen.
Du menar att det kan bli gränsöverskridande på ett dåligt sätt?
På ett jättedåligt sätt.
Vad ser du framför dig?
Så här. Säg att du går och löneförhandlar med din chef. Och sen så säger chefen, förresten, har du tänkt på att könsorgan kan se olika ut?
Skulle Tove säga det?
eller att man vet om att man kan göra så här och så här. I en situation för en vuxen...
Tove, lugna dig.
Det här är inget utpekande. En vuxen kan ju då säga så här, vet du vad?
Håller ni på med en intervention med mig?
Nej, men så här. En vuxen kan i den situationen säga så här, vet du vad? Vi känner inte varandra tillräckligt väl för att du ska hålla på så där. Sluta.
Ett barn kan inte det.
Ett barn har inte den rätten. Och barnet är ju en situation, det här är en lärare som sätter betyg på mig. Mm. Jag kan inte säga så här, vet du vad? Det där snacket du håller på med nu, där går min gräns. Och där borde vara liksom kärnan i sexualundervisningen, att lära barnet, du kommer få prata sex och samlevnad och relationer här i skolan. Det kommer ske i det här blocket med den här läraren. Det är utanför betygssättning. När vi går in i det här blocket, tänk på att ni behöver inte dela med er av någonting som ni inte känner för. Ni behöver inte prata om något ni inte känner för. Det här är reglerna för det som... Nej, men,
ja, jag förstår. Men den typen av gränsöverskridande beteende du beskriver är väl fel i alla lägen? Det tycker väl RFSU också, hoppas jag.
Det är jätteviktigt att man... Att själva grunden är att det här är avgränsat och det sker på ett sätt med stor respekt för barnets integritet. Och barnet har rätt att liksom lära sig att hävda sin integritet. Det kan inte vara vuxna som liksom håller på att prata på ett sätt som väldigt lätt blir gränsöverskridande. Mm. Och jag menar, man ger inte mellanstadiebarn i uppgift att hålla på att göra könsorgan i slöjden. Bara alltså, själva den grejen... I en situation, skolan sätter betyg, skolan bestämmer en massa saker, skolan är i auktoritetsrelation till barnet.
Din snopp är för liten, du får dåligt betyg.
Hörrni, vi ska klara av det här utan totalt kniss, tänker jag. Utbildningsminister Simona Mohansson twittrar idag. Mm. Ett lögnaktigt drev har fått unga att oroa sig över sexualkunskapens framtid. Sanningen är denna. Det blir mer sexualkunskap i relevanta ämnen och färre svarvade könsomgång på slöjden. Mm. Bra att Expressens ledare uppmärksammar detta. Ja, bra att SVTs ledare sa hon inte, men det kan han inte säga. Så hon väl ligger rätt där, menar du?
Nej, hon twittrade min artikel också.
Faktiskt. Ja, hon gjorde det. Okay, ja. Faktiskt.
Expressen tog det steget längre i sin bildsättning.
Men RFSU är väl som många ideella organisationer är. De har en fråga, den måste de driva. Och dessutom har den som alla andra ideella organisationer blivit mer aktivistisk och vänster. För ja, det blir ju ideella organisationer.
Precis, allt som inte är höger, det blir vänster. Ja. Men sen så är det också så att det finns en överlevande proggighet i hur man pratar om sex med barn. Och de organisationer som sysslar med det här är ofta präglad av den här typen av proggighet. Jag hade en diskussion med SVT för några år sedan när SVT Barn hade en inne i liksom SVT Barn, det här som är barnsäkert, så hade man ett program om onani där man beskrev hur onani går till och vad det är och sådär. Och sen så hade journalisterna frågat barn i en enkät om de hade onanerat, och de flesta hade inte onanerat. Och där tycker jag så här, återigen, man ska ha ett samtal om sex med barn när de är tillräckligt gamla och underordnade former. Men kärnan måste ju vara respekt för barnets integritet.
För du ska säga...
Och jag menar, SVTs journalister har ingen rätt att ensidigt initiera ett samtal på det här sättet med barn.
Mm. För det ska hålla på, en sak som är ganska sällan diskuterad, en spaning när det gäller sexualkunskap. Jag minns själv hur man liksom satt där som 14-åring och fick, hade sexualkunskap. Och liksom, mina erfarenheter var så här, jag väntade fortfarande på tjejen jag gillade på tyskan skulle hälsa tillbaks ungefär. Mm. Liksom. Och så fick man höra så att, ja men har man tröttat på vanliga samlag kan man använda sig av analsex och sådär. Liksom. Nej men... Så här, skolan hade många sätt att få henne att känna sig underlägsen och värdelös. Det var ett jävligt bra exempel faktiskt, tycker jag. För att förstår ni inte vad jag menar?
Ja, absolut. Och vi hade en diskussion i vår tidning för några år sedan. Det var Roland Poirier Martinsson som inledde en jättebra debatt om just att RFSU kom till skolorna och gick in på så här, precis den typen av grejer som du beskriver. Mm. Därför att det är någon sån här jättehärlig person som kommer och är härlig.
Ja, men liksom kan man inte få vara 14 år lite bortkommen? Nej, det fick man liksom inte för att det skulle
exakt,
vara...
Ja. Exakt, och där tycker jag så här, det behöver inte vara progdominerat det här området. Man kan liksom ha ett hyfsat rimligt samtal om såna här saker även...
Mattias sitter med ett leende från öra till öra just nu. Jag vet inte vad han har...
Ja, nej men alltså, ni har så konstiga... Alltså, jag är ju så gammal att jag är uppvuxen på den faktiska proggtiden. Så jag menar, allting kring hur barn blir till och sånt där, det hade jag fått böcker om när jag var 5-6 år gammal.
Per, Ida och Minimum, eller vad det heter.
Det var någon annan, men det var liksom väldigt grafiskt och väldigt liksom
jo, sådär, 70-talet
liksom och sådär. Sen i skolan så hade vi ju en lite småreligiös biologilärare, så han hade plockat undan de bilder han tyckte var lite olämpliga för högstadieelever att se och sådär. Så, men det fanns ju skogsporr, så det hade man ju sett ändå liksom. Men det där, jag har, nej men så här, jag förstår liksom, just skolan är ju ett tillfälle där, särskilt när det kommer, alltså nu har vi mycket mer hierarki, betyg, bedömning och sånt där. Det här var ju mer liksom, innan det var betyg och sånt där, så var det inte lika, på ett sätt inte lika känsligt att liksom få informationen och sådär, därför att du var lite grann friare i vad du kunde göra av den. Liksom. Jag var omogen, man satt och fnissade och sådär. Men just kombinationen av att nej, nu ska du bedömas i det här, nu är det här ett moment i liksom, vad som blir vår bedömning av dig och sådär. Det tycker jag tar in ett moment kring just såna här allmänorienterande saker som också slår kring det personliga som kan bli... Där ser jag snarare ett problem just kring... Ja men sådär liksom... Nej, men jag kanske inte vill göra det här. Nej, men då blir du underkänd.
Och jag menar, det behöver inte vara uttalat. Det kan vara så här, min lärare är en auktoritetsperson. Jag har den här honom eller henne i de här ämnena. Jag kan inte bara så här... vägra i det här momentet, eller jag kan inte dra en gräns som jag känner ett behov av att dra därför att det här är en personlighet och auktoritetsförhållande till mig. Det är det ena. Sen så skriver RFSU i sin replik till mig att någonting om att trygga vuxna i skolan ska prata om det här. Hur vet man att de här vuxna är trygga? Alltså,
de är certifierade av RFSU pengar.
Ja, precis. Nej, men det, och bara det, alltså, det är en vanvettig tanke att varenda lärare i varenda ämne ska kunna prata om de här sakerna och att det ska vara liksom lite flytande och dyka upp lite här och var och på svenskan och på slöjden och så. Det ska vara
hemkunskapen.
Ja. Men är det så det implementeras? För alltså, jag kommer också ihåg när de här manualerna kom och hur oerhört löjligt det lät och hur just, alltså, det är ju de som skalas tillbaka nu, därför att det så tror jag inte på de flesta håll att det har blivit så. Men det finns ju, jag menar, min fru är språklärare, där kommer sånt här upp när ungdomar läser böcker, därför att de handlar ju om att växa upp och vara ung och göra de erfarenheter man gör då och sådär och funderingar man har, och det är ju liksom sex och relationer och sådär. Och att då kunna och ha mandatet att gå in, fast det inte då är biologi som tar upp det biologiska eller samhäll som riskerar att bli väldigt liksom juridiskt och samtycke och sådär, utan just det litterära, det mänskliga och de frågor som kommer upp, det tycker jag är helt rimligt, och där har ju skolan just en roll.
Ja, men det där tycker jag är ett jättebra klargörande. Alltså det är klart att det inte finns några skarpa gränser. Var går relationer över till i sexualitet? Var går gränsen mellan prata samtycke och prata liksom, och hålla på och svarva könsorgan på träslöjden? Liksom.
Men finns det då en gräns?
Men det viktiga tycker jag är ändå att kärnan måste vara att barnet ska veta du har en integritet och du har rätt att säga så här, nej, jag vill inte prata om det här med dig. Eller... Här liksom närmar vi oss den privata sfären och där är dina rättigheter i den situationen. Och de rättigheterna och den känslan, den värnar man inte genom att göra det här sexpratet till någonting ämnesövergripande överallt.
Man kan läsa både din text och man kan läsa RFSU:s replik på den. Ja. Den senare bara publicerad på nätet. Jag tror vi ska göra en uppföljning i podden. Det skulle vara kul ifall RFSU ville komma och prata med dig, så får vi ta detta vidare. Vi ska gå vidare och då ska vi konstatera att det är ju Nobelpristider. Nu har vi också fått veta vem som blev fredspristagare. Det kunde den norska Nobelkommittén berätta. Maria Corina Machado heter hon och är tidigare parlamentsledamot i Venezuela. Tidigare, för att hon försökte bli president och ställde upp som oppositionens kandidat, men det fick hon inte, och så fick hon gå under jorden sen. Mattias, är det här en bra fredspristagare?
Ja, det här är en utmärkt fredspristagare.
Sa jag rätt förresten? Hon var väl parlamentsledamot tidigare?
Ja, jag tror det. Hon var framförallt, hon fick inte kandidera
fast till president. Fast hon vann ett primärval i första.
Ja, hon var en väldigt populär kandidat och fick därför inte kandidera. Och då blev det en annan kandidat som hon kampanjade för och var väldigt betydelsefull i den kampanjen. Och hon har ju framförallt kunnat ena en väldigt tidigare väldigt splittrad opposition. Och av allt att döma så vann de en jordskredsseger i det faktiska valet.
Fast även om det förfuskades. Maduro vann officiellt.
Ja, han...
Du har skrivit en text om det här.
Ja, för att ta
det.
Jag har skrivit två.
Ja, för den, ja, okej, jag har nog bara läst den i så fall. För den tyckte jag väldigt intressant. För du tog upp en intressant diskussion om liberalismen och dess roll där. Mm. För det finns ju, det är ganska populärt att skälla på liberaler nu för tiden. Det vet vi alla. Den nya högern som finns i USA anser att liberalismen inte duger till, är för vek och inte kan skydda oss. Ja, allt från illegal invandring till brottslighet funkar inte med. Och vänstern anser att liberalismen har banat väg för samma nya höger genom att slå sönder samhällsordningen och meningen och skänka bort jobben till Kina. Så tycker inte du?
Nej.
Utan tvärtom.
Ja, och framförallt så noterar jag här att här har vi Venezuela, ett samhälle som verkligen har utstått decennier av riktig planekonomi. De har enorma oljeresurser men är inte kapabla att utvinna dem. Alltså så mycket statsföretag har de.
Högst BNP per capita i Sydamerika år 1980 tror jag. Nu är det lägst, eller bland de lägsta.
Ja, och de har då subventionerat, många av de här länderna har ju då subventionerat lågt bensinpris, vilket är en av få sådana här fringisar som folk har. Och då kostar det så mycket att det blir bensinbrist istället. Och de har reglerat priser på mat så att de fick matbrist något år, så skulle allt göras billigt i butikerna inför jul för att de skulle fira jul ordentligt, och sen blev det liksom brist på allting. Alltså de testade verkligen planekonomin som den var fram till 1989 i Sovjetunionen lite grann. De har till och med haft svältperioder när det blev matbrist.
Ja,
och
jag tror 6 miljoner människor och sådär har flytt landet.
8 miljoner. Det är den största flyktingkatastrofen i Latinamerikas historia.
Ja, och den är den största globalt. Det är nästan lika mycket som Afghanistan.
Ja, och det här är ju en direkt... Alltså det här är ju direkt relaterat till valet i USA och det problem USA har fått. Därför att det är ju inte bara människor på flykt, utan det är också så att regimen är ganska ogenerat inblandad i organiserad brottslighet, inte minst narkotikasmuggling. Och det, då får du har ju rätt otrevliga gäng redan som det är i Latinamerika kring drogsmuggling. Men om de dessutom är uppbackade av en stat som samarbetar med Ryssland och Iran, så kan ni ju tänka er den. Alltså, när Trump då med väldigt extrema metoder går på vad han säger är gängkriminella i Venezuela, så finns det definitivt riktiga gängkriminella i Venezuela som du definitivt inte vill ha i ett land. Så det här är ju ett problem som skapar liksom konvulsioner långt ut. I alla fall, här är ett land i kris, och då lyckas alltså någon ena liksom så stora delar av befolkningen bakom en sån här liksom väldigt, vad hon själv kallar, mittenliberalism. Det är medicinsk marijuana, det är homoäktenskap, det är privatiseringar, det är marknadsekonomi och prissättning och företagande och sånt där. Och det går liksom att bygga en längtan efter. Och du kan gå till Javier Milei i Argentina, också en produkt av liksom, du hade ju aldrig haft ett val av en excentrisk kuf som snöat in på österrikisk ekonomi om du inte hade haft decennier av alltså machosocialism, peronism, korruption, klientelism, staten lovar saker till de som röstar på dem, skenande inflation och sånt där. Du har ett val i Bolivia på söndag. Samma sak, det är två liberala kandidater, en storstadsliberal och en mer högercenterkonservativ.
Det är utmärkt spaning. Liberalismen på frammarsch i Latinamerika.
Ja, men det är ju då länder som är i riktig kris. Därför att det är ju också en läxa. Och du har en intellektuell omprövning i USA nu med en exekutiv som löper amok. Att liksom då börjar fler och fler inse att ja, de här F.A. Hayek, Ludwig von Mises, såna här Milton Friedman, marknadsliberaler. Det var ju inte bara för att ekonomin skulle växa och samhället skulle må bra som de hade sitt recept. Utan det togs ju fram just i mitten på 1900-talet för att komma bort från totalitära kollektivistiska läror, kunna bygga upp länder efter kriget och annat. Marknadsekonomi var mycket viktigt för att Tyskland skulle kunna få in, framförallt Västtyskland, komma in på en ny bana efter kriget. Det här börjar man upptäcka nu, att liberalismen är väldigt nyttig och värdefull för att få länder ur kris. Och det är ju en lärdom också för väst.
Man saknar inte degen för en ugnen är tom. Machado då, denna som politiker som du beskriver då som en Bengt Westerberg snarast, reaktionerna som där svenska fred, alltså, tror jag alla har sett.
Hon är mer konsekvent liberal än Bengt Westerberg, ja. Och det är ju en fin sak.
Men de här bizarra reaktionerna, ja. Svenska fred först gick ut och hyllade och sen förklarade att hon var trumpist och fascist och allt sådär. Alltså, hur ska man tolka
detta? Ja, men det är ju den här klassiska vänster, om någon, hon är alltså utsatt för riktigt totalitärt förtryck. Hon vann valet och därför måste hon hålla sig gömd för det brottet inom citationstecken. Det är klart att hon sätter sitt hopp till att USA eventuellt ska kunna hjälpa till och göra någonting för att bryta den situation som är med en illegitim makt som samarbetar med Ryssland, med Iran, med Kuba. För att hålla sig kvar vid makten. De skickar soldater och andra otrevliga för att skydda regimen mot sin egen befolkning. Och det där gör ju liksom, då har hon sagt att det är jättebra att Trump försöker göra någonting. Ja, men lite som Zelensky eller Europa försöker liksom. Men säger du någonting om Trump, då tar det över allting i diskussionen, blir liksom det enda. Så det är på den grunden.
Fast tror du inte att vänstern sökte en anledning att kunna dissa?
Eller hur? För de gillar ju inte liberalism.
Nej, gillar ju framförallt den, i alla fall Esbati-vänstern har ju hyllat.
Ja, det är också. Vi har ju sett både och liksom så här skamlösa lögner om att... Alltså, Kajsa Ekis Ekman hade fått för sig att Cato Institute, som är väldigt liksom så här icke-interventionistisk libertariansk tankesmedja, skrev hon att ja, de diskuterar om liksom vilka företag man ska anlita för att invadera Venezuela, och de har verkligen, nej, det är inte en bra idé.
Intressant, två texter alltså, de får man gärna läsa. Vi ska gå vidare.
Det kanske är vi som ska ta över den här banderollen som har synts på vänsterns första majtåg flera gånger. Venezuela är inget hot utan ett hopp.
Ja, men varför inte?
Något som i alla fall oppositionen.
Ja. Något som inte är hoppfullt, ska vi prata fotboll eller orkar vi det? Nej. Jag kan bara säga en sak, att den 19 juni 2026, det vill säga på midsommarafton, spelas det 4 matcher i VM. De spelas i grupp C och D i Lincoln Financial Fields i Philadelphia, Gillette Stadium i Foxborough, Massachusetts, Levi's Stadium, Santa Clara och Lumen Field, Seattle. Någonstans där, kanske, firar vi midsommar.
Åh, tänk. Men inte i Pontiac Silver Dome.
Nej, som numera är riven faktiskt.
Ja.
Jaha, vi ska gå vidare.
Jag förstod referensen.
Jag hade tänkt att vi skulle prata partiledardebatten också, men tiden börjar rinna ut. Är det någon som har sett partiledardebatten?
Ja.
Ja. Var det någonting att prata om? Är det något att skriva hem om?
Så går 2 timmar av ens liv och kommer aldrig åter.
Då ska vi inte ta 2 timmar om det här.
Vänta, nu ska jag avbryta dig.
Jag hade en riktigt intressant podd på gång om den. Jag hoppas jag kan återkomma till den faktiskt, för att det finns saker att säga om det. Nej, men det är ju det här med att formatet verkar ha stagnerat helt enkelt.
Får jag bara säga en sak? Och det var att vi hade en liten gästtext av tidigare partiledaren Ulf Adelsohn. Mm. Och jag tyckte det var intressant, för det var bara så där en påminnelse om att det behöver inte vara så här. Mm. Det har varit på ett annat sätt.
Det räcker att gå in på Rosa Mannen på YouTube och titta på väldigt stillastående debatter från 1980-talet, ja, när de skickar lappar till varandra och så vidare. Det är fantastiskt. Ja.
Hej producenterna, jag måste verkligen bara understryka Andreas uppmaning. Gå in på YouTube och leta upp Rosa mannen. Det är långt mer än bara gamla partiledardebatter som finns där. Och det är en viktig påminnelse om, och det ska sägas, det här är inte ledarsidans linje förstås. Men jag som gammal piratpartist säger ändå att flagranta upphovsrättsbrott är ofta en viktig kultur- och arkivariegärning. Och Rosa mannen är en strålande påminnelse om det. Leta upp honom på YouTube.
Hörrni, det har poddats i veckan. Det brukar jag konstatera. Är någon som har lyssnat?
Mm. Ja.
I måndags hade jag Mark Klamberg på besök. Folkrättsprofessorn som talade om folkmord. Han kom med en ny bok i ämnet. Vi kom då förstås också in på det område där folkmord diskuteras mest just nu. Anklagelserna att Israel gjort sig skyldig till folkmord i samma krig på Hamas. I tisdags pratade vi hyresreglering, det var en bra podd. Fredrik Kopsch och Herman Donner var här, forskare på KTH. I onsdags pratade vi också kriget i Gaza, då hade jag professor Isabel Schierenbeck här på besök. Och igår pratade vi som sagt våld mot politiker. Vilken blandning, vilken sprakande färgfest står nu manus för att fortsätta tidigare dramatiskt tema. Här saknas varken Henrik den fjärde, Henrik den femte eller Henrik den åttonde. Eller vad säger du, Dove?
Väl sammanfattat.
De där historiska spelen, jag vet inte om de är så välkända i Sverige. Jaha, jag undrar om ni inte börjar dra ihop sig till ett favoritmoment. Vad säger ni?
Ja,
det känns så.
Det är det som vi kallar svar direkt. Ett älskvärt moment som lullar runt i kulisserna likt Trinculo och Stefano. Stefano heter han kanske. Och gör korta bejublade entréer. Ibland för det med sig en del fula scener, för Caliban återfinns ju trots allt i manuskriftet. Men det får man stå ut med. För nu ska vi testa mina kollegor i det som verkligen avgör framgången på det fält där de valt att verka. Nämligen förmågan att tycka och göra det snabbare än Centern byter partiledare. Det kommer gå till så att jag presenterar några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor, och de ska omedelbart svara om de är för eller mot, eller svara ja eller nej. Och snabbt som ögat ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Vi ska fortsätta förra veckans övning och be er ta ställning till några riksdagsmotioner. Det är så att den allmänna motionstiden tog slut förra veckan, och riksdagen har nu 3738 fristående motioner att hantera. Och som extra fråga blir det också vilket parti man tror ledamoten som skrivit motionen representerar. Vi börjar. Sänk riksdagsspärren till 2%. Det motiverar motionären med tre argument. Dagens partispärr på 4% är demokratiskt problematiskt genom att det är oerhört svårt att få in nya partier. Det är också problematiskt för att om ett parti får 3,9% så blir det väldigt många väljare som är utan representation. Och ett tredje problem är taktikröstandet, där obsoleta partier lever på taktikröster för att blidka en större valmatematiker. Så tycker hen, vad tycker vi? Sänkt riksdagsspärr till 2%. Är vi för eller mot? Jag har svar direkt.
Nej, mot.
Mot?
Jag är nog lite för Danmark har det.
Den 2%, vad säger du, Tove? Mm. Du funderar på vilka är det som ligger här.
Precis, man kan sluta sig av vilken som inte har motionerat.
Unika partiet.
Då blir jag lite fredagsvild och säger för. Då.
Ja, varför, kan du vitalisera?
Det är väl av det skälet. Och att, det vill säga att du får kanske en större uttryck för folkets vilja om det får ju större genomslag, så att säga. Så att det...
Paulina, du var inte så dansk idag. Du vill inte ha det så.
Nej, men jag har en teori om vem som har skrivit detta.
Ja, vad tror du?
Jag gissar på Jamal El-Haj.
Nej, det är det faktiskt inte. Det kunde man tro. Det är faktiskt en som är nästan lika flitig motionsskribent.
Det är statistiskt sett så är det väl sannolikt.
Ja, han har skrivit 81 stycken, tror jag. Ja. Men jag tror Josef Fransson har skrivit väldigt många också från SD. Det är nämligen han då.
Ja, det var liksom så.
Ja, för fram till punkt 3 så trodde jag ju att det var någon från Liberalerna. Men...
Precis, men obsoleta partier.
Ja,
vi tar en till.
Obsoleta partiet.
Hanteringar av smällare, raketer och fyrverkerier ska förbjudas för privatpersoner. Ja, det anser dessa motionärer. Detta av djurskyddsskäl. I motionen kan man läsa: varje år dör ett antal husdjur. De har blivit skrämda av fyrverkerier. Många hund- och kattägare kan vittna om livrädda djur som får ta lugnande medicin för att de annars helt enkelt kan dö av skräck. Så tycker motionärerna. Förbjud fyrverkerier för privat bruk. För eller mot? Eller svar direkt.
Mot.
För.
Mm. Varför får vi inte använda fyrverkerier?
För hundar blir jättesykade av fyrverkerier. Mm.
Så det är just det här skälen, tycker du?
Ja, precis. Och det är verkligen så här
Det är ju inte totalt för fyrverkerier överhuvudtaget, för att offentliga fyrverkerier skulle fortfarande...
Ja, precis. Men det här... Ja.
Så staten får ha ihjäl hundar.
Mattias, varför är du...
Nej, men det är ju redan reglerat i vissa dagar och sånt där, och då är det ju ganska trevligt.
Mm. Vilket parti kom det här från då, tror ni?
Det är ju, Miljöpartiet är ju djurskydd, men att förbjuda saker är ju framförallt sossar.
Ja, så... och just fyrverkeriet. Det finns en stark kvinnlig av det här också. Jag har aldrig i mitt liv träffat en kvinna som tycker att det är kul att skjuta fyrverkerier. Har ni gjort det?
Jag sitter här.
Gör det? Ja. Du är verkligen undantaget.
Men finns det inte någonting, det här med liksom, om man ska lite freudianskt, och män och utan så här. Det är en Freud med fyrverkerier helt
så
enkelt.
Så kan slöjdmagistern säga.
Hörrni, det är faktiskt Rebecca Le Moine från Miljöpartiet som står första namn här. Andra miljöpartister också. En till. Byt namn på Landvetters flygplats till Evertåb International Airport. Motionärerna skriver: traditionen att namnge flygplatser efter människor förekommer inte i Sverige, men är mycket vanligt förekommande utomlands. Evertåb och hans internationalism, framtidstro, optimism och humanism förtjänar att uppmärksammas tillsammans med den visskatt och de musikaliska avtryck han gjort på Sverige. Så tänker motionärerna. Evertåb International Airport. Är vi för mot? Jag svarar direkt.
För och mot.
Mot.
Ja, men jag tyckte det var lite rart faktiskt. Ja. För...
Du får bara höra, varför är du för?
Evertåb internationella flygplats kan man säga i Sverige.
Ja, okej. Okay. Du var för.
Men jag är för.
Varför gillar inte du det här, Tove? Du tänker att Landvetter är fel, Roslagens famn ligger på andra sidan.
Nej, så här, jag tycker bara att det är så väldigt inarbetat. Sen så tänker jag att man kanske kan döpa någonting annat efter Evertåb. För jag gillar själva idén. Och ni vet, förra veckan då satt jag och argumenterade för att Astrid Lindgren skulle ha en egen dag i kalendern.
Mm, just det. Ja, vilket parti var det här då?
En västsvensk i alla fall som har motionerat.
Västsvenska partiet. Ja, det var nog en folkpartist.
Ja, det är väldigt folkpartistiskt. Ja. Men det är faktiskt Moderaterna, Gustav Göthberg och David Josefsson.
Ja.
Klokt.
Ja, Göteborg.
Men vilken flygplats ligger närmast Roslagens famn? Va? En till ska vi ta, för den här har tillkommit från en läsare. Det är ingen motion, utan gäller en nyhet i veckan. Det är Moderaterna i Region Stockholm som vill stoppa framtida ekonomiskt stöd till teatern Tribunalen. Detta eftersom en regissör på teatern, Rickard Turpin, heter han kanske, uttalat sig positivt om ryska presidenten Putin och om det ryska angreppet på Ukraina. Turpin har också hållit tal på Svensk-Ryska vänskapsföreningen och ser Rysslands invasion av Ukraina som ett försök till fred. Och pjäsen då, som han sätter upp på Tribunalen, handlar om citat, hur Sverige inom loppet av några få år förvandlats från alliansfrihetens utpost till ett militärt uppmärksområde och ett brohuvud inför ett eventuellt tält krig mot Ryssland. Och då säger Kristoffer Tamsson, moderat Region Stockholm, så här: här har man med berått mod valt att ingå en samverkan med en person som är putinist och är emot de västerländska demokratiska värdena. Därför alltså inga mer eller regionala pengar till teatertribunalen. Så tycker han, vad tycker vi? Stopp till offentligt stöd till tribunalen på grund av Putin-hullande regissör. Är vi för eller mot? Eller svar direkt.
Mot.
Jättebra, vad glad jag blev. Mm. Tove, du får ta det. Take it away.
Ja, nej men så här... Armlängds avstånd. Sen tycker jag ju att det ska gälla finansiering också. Vi ska ju återkomma om att kulturen i ett sunt land borde stå mer på egna ben och inte vara beroende av offentliga medel på det sätt som de är nu. Men när offentliga bidrag utgår, då är det armlängds avstånd som gäller.
Mm. Jag tycker det är jättekonstigt med Moderaterna här. Mm. Det är verkligen besvärande, måste jag säga. Då har vi sagt det.
Det finns så många, så mycket bättre sätt att stödja Ukrainas sak än att hålla på med sånt här.
Mm. Verkligen.
Hörrni, vi ska gå vidare.
Och då kanske inte jag stödjer Ukrainas sak i och för sig. Kanske.
Nej, men du vill ju posera som det med det här.
Mm. Vet inte.
Vi ska gå vidare. Och det blir dags för mitt favoritmoment. Det som vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Det är ett moment där vi irrar oss bort från de stora scenerna, djupt ner bland rekvisita förråd och statistloger, nedanför teatermaskineriets understa hjul och kättingspel, genom fuktiga katakomber och sedan länge glömda beredskapstunnlar, för att där finna den eviga sanning som vi alla vet utgör den innersta kärnan i all stor konst. Det är alltså dags att byta vackert och fult och gott och ont mot rätt eller fel. Det är helt enkelt dags för frågesport. Det som ska ske nu är att jag ska kolla vad våra ledarskribenter faktiskt kan och de saker de har ägnat en timme att tycka så oförfärat om. Och ni där hemma i lurarna kan också vara oförfärade om ni vill det. Och går det bättre för er än vad det gör för Tove, Mattias och Paulina, då är ni ju smartare än ledarskribent. Och då kanske det är just ni som sitter här och tävlar nästa vecka. Vem vet? Man svarar genom att säga sitt namn. Vill jag chansen när jag läser färdig frågan så får man det. Men då slutar jag läsa och man riskar dessutom minuspoäng. Ett svar per fråga och vinnaren får ta sig an Mephisto nästa gång jag spelar Faust. Mycket konstigt. Mattias, regerande mästare. Peter drog sig lite bittert tillbaka. Men Tove tillbaka i matchen.
Länge.
Ja.
Han slickar såren.
Ja, precis. Det kan bli batalj det här. Känns lite som andra Breitenfeldt skulle jag säga. Vi får se.
Mm. Det var slaget för Lützen, kära du.
Är ni redo?
Vilken bok?
Perfekt.
Andreas, vilken bok var det där?
Förlåt?
Vilken bok var det där?
Det är slaget för Lützen, kära du.
Ja.
Nej, det vet jag inte.
Det är Ture Sventon, första boken. Damerna i Lingonboda som bråkar om huruvida någonting har skett vid Lützen eller Breitenfeldt.
Okej. Men jag sa ju andra Breitenfeldt. Alltså inte det 1631 utan det 1642. Jag är lite osäker på andra Breitenfeldt. Vi tar det sen. Hörrni, jag har en väldigt fin shopparstick hemma av det. Vi har pratat sexualkunskap. Så vi ska kolla lite vad ni kan om sånt. Nu blir det fnissigt. Kan vi hålla oss lite? Vi ska gå tillbaka i tiden och lyssna på detta.
Kan du prata med ditt barn, Yvonne? Bland alla andra svåra saker att prata om dyker nu AIDS upp. Och det gör väl inte saken lättare? Eller kan det göra det?
Ungdomar vet säkert mer om AIDS än de vet om sex och samlevnad.
Det här var då Anno Dazumal. Vad heter avsändaren till denna gamla reklam? Den organisation direkt under regeringen som var verksam mellan 1985 och 1992 med att bekämpa HIV-spridningen.
Mattias. Var det AIDS-delegationen?
Ja, det var helt rätt. Kommer en fråga till om könssjukdomen HIV. Hur många personer upptäcktes i Sverige som hade smittats av HIV inom landet förra året? Alltså bara de som har smittats i Sverige. Hur många var det 2024? Närmast vinner.
Mm. 25.
25? Vad tror du?
Ja, jag tror också att det är något i det här radet. 10.
Vad tror du, Tove?
Ingen aning.
Nej? Okej, du väljer inte svara.
Ja.
Då vinner Mattias, för det är 36 personer.
Mm.
Så det är väldigt begränsad spridning inom landet. Mer sexualkunskap. Denna förkortning används ofta i Sverige för sexuellt överförbara sjukdomar, men den är engelsk. Vilken engelsk?
Paulina. VD säger man ju.
Nej, det säger man inte. Den används inte i Sverige.
Nej.
Mattias, STD.
STD? Nej. Nej, STI brukar man säga. Mm-hmm. Har ni aldrig hört det?
Nej.
Nej, det används. Jag var faktiskt och tittade i sexualkunskapsböcker igår. Då använde de
men vad står E för?
STI.
I.
Ja.
Hörrni,
gud vad konstigt. Jag jobbade en gång på STI telemarketing.
Vi fortsätter.
Och du har gett Paulina svamp.
Ja.
Hej, producenten här igen. Här måste jag inskjuta att under min högstadietid var det just STD på klingande skånska, sexually transmitted diseases, som jag fick lära mig. Ursäkta den dåliga dialektimitationen. Klagomål kan ni mejla direkt till mig.
RFSU inte bara upplyser, man erbjuder också egna preventivmedel. Vad heter förbundets bäst säljande kondom med en längd på 185 mm, en tjocklek på 0,07 mm och en bredd på 53 mm? RFSU:s med bäst säljande kondom.
Mattias, är det Nils Adamsson eller är det ett annat märke?
Det vet jag faktiskt inte, men nej. Det här är säkert att tala om. Nej, det är ingen som vill erkänna kunskapen.
Det är ingen som är skyltad.
Profil heter
profil,
det.
Profil, ja.
Mm. Hörrni, profil är liksom andra kondomer gjorda av latex. Var får man latex ifrån?
Tove?
Är
inte det något så här, koda för något träd?
Ja, det är det faktiskt. Det är inte koda, men det kommer från gummiträdet, så du får poäng för det.
Det är därför det heter kodis.
Och gummi.
Precis. En sista fråga om sexualkunskap. Då ska vi till klassikerna. Nu söker jag namnet på en romersk författare vars verk Ars Amatoria, eller kärlekskonsten.
Paulina.
Paulina, har du avbrutit?
Och Videos.
Ja, självfallet. Snyggt. Då ska jag också söka namnet på en känd svensk översättare. Inte av Ars Amatoria, men väl andra verk av Ovidius. Han har också översatt Iliaden och Odysseen, liksom Vergilius och Dantes komedin. Vad heter denna stora lärdomsman som avled 2022 i närmast obemärkthet?
Oj. Han heter Paulina.
Paulina?
Han heter något med Lind, tror jag. Lindqvist.
Nej, det gör han inte.
Nej.
En fantastisk översättare. Han var... ja, jag kan berätta sen. Ingen som kan det?
Nej, tyvärr.
Han heter Ingvar Björkesson. Ja, det är lite roligt. Alltså, kulturredaktionerna märkte inte att han var död för en typ efter ett år. För han levde i total obemärksamhet. Mm. Och var ursprungligen en resebyråtjänsteman och översatte för sitt eget höga nöjes skull. Och så var det någon som ringde upp förlagen och säger så här: det sitter en snubbe på resebyrå och översätter Dante och Videos. Ni borde ta in honom.
Vad underbart.
Ja, helt fantastiskt. Och han blev 95 och översatte allt. Liksom. Och otroligt självlärd lärdomsman. Hörrni, det var väl bra att vi har sexualkunskap och vi höll oss på så höga nivåer som Ovidius. Vi konstaterar att Mattias har 2 poäng och Paulina och Tove skuggar på 1 poäng vardera. Vi ska gå vidare. Vi har ju pratat Centerpartiet, så några frågor om andra center eller centrum. En centerforward i fotboll har på engelska detta alternativa namn.
Mattias.
Mattias.
Forward.
Nej, jag sa ju faktiskt center forward, så det är något
annat. Striker, ja.
Ja, Mattias berättar det.
Men jag skulle säga, för han kan ju inte få 2 i.
Ja, men han var lite fint. Nu
men nu när jag äntligen kunde något om fotboll.
Det kommer en till fotbollsfråga. Under 2000-talet har detta namn oftast använts på en anfallsspelare som spelar som en center, men många gånger också drar sig in mot mittfältet, som själv går ner och möter boll och tar emot passningar för att sedan spela vidare, snarare än att själv gå direkt på mål. Messi är ett bra exempel. Vilken term används för denna typ av spelare?
Herregud, nu står det still ihop.
Ni har säkert hört det om ni har följt fotbollen. Alltså en lite tillbakadragen anfallare som liksom inte är den som löper fram utan går bakåt. Ingen som kan. Paulina, du vill ju ha fotbollsfrågor. Man brukar kalla den för en false nine, eller falsk nia.
Ja, jo.
Det här kan du. Med center. En och annan sån rulle har nog gått ner hos oss alla. Vilken är tillverkare?
Paulina.
Tove först.
Cloetta.
Ta det rätta, ta Cloetta. Mm. Nästa fråga så är inte svaret fatch. Okej, okay? Alla är med? Man svarar inte fatch. Center har ju kolafyllning. Kola består ju av socker som kokas tillsammans med mejeriprodukt, exempelvis smör eller grädde. Men i Sverige används också det engelska namnet på kola ibland. Vilket är det? Inte fudge, utan...
Paulina.
Paulina först.
Toffee.
Rätt! Snyggt! Yes. Mer center. Centrum närmare bestämt. Hur många tunnelbanestationer i Stockholm har ordet centrum i namnet?
Mattias.
Mattias?
7.
Nej, det var fel.
Tunnelbanestationer.
De har någonting med centrum i namnet.
2. Jag kommer bara på 2.
Mm.
Så jag säger det.
Men det var fel. Ja. Tove, ska du chans också?
Då gissar jag på 5.
Nej, svaret är 3. Solna centrum, Sundbyberg centrum och Mörby centrum. Hörrni, centrum är omodernt. Nu ska det heta någonting med staden. Inom några år har Stockholm 3 tunnelbanestationer som kommer heta just någonting med staden. Nämligen Hagastaden, Barkarbystaden och... ja, vadå? Vilken stadsdel med namnet staden kommer få en tunnelbanestation? Paulina?
Djurgårdsstaden.
Nej, det är fortfarande Ropsten.
Mm-hmm.
Tror du att ni skulle kunna?
Det är inte...
Tove?
Vasastaden?
Nej. När ni åker och tittar på fotboll brukar ni åka till Arenastaden då kanske?
Mm. Såklart.
En sista centerfråga. Det är en riktig centerfråga. Vad heter den nuvarande ordföranden i SUF?
Mattias.
Mattias?
Emelie Nyman.
Ja, snyggt. Då går du upp på 4 poäng. Övriga skugga på 2 poäng. Hörrni, imorgon är det högskoleprovet. Så jag tänkte testa er på några gamla högskoleprov. Ni har ju alla skrivit 2-0, men det var en annan tid, ett annat liv.
Jag har bara 1-9.
Vi ska gå 20 år tillbaka i tiden, till hösten 2005. En helt annan värld. Jag kommer nu vara enväldig domare för att ni ungefärligen säger rätt svar. Jag kommer fråga om ords betydelse och ni svarar kortfattat, så kortfattat ni kan. Requiem.
Paulina.
Ove.
Paulina.
Dödsmusik.
Ja, dödsmässa, musikaliskt verk. Eller själva gudstjänsten i samband med ett dödsfall. Konservatorium.
Paulina.
Ove. Paulina.
Musikhögskola.
Ja, helt rätt. Ska vi gå 10 år tillbaka till en ytterligare, till 1995 när vi alla var unga och lovande. Faun.
Paulina.
Paulina först.
Ett mytiskt djur.
Ja, djurande helt enkelt. Sista. Atonym.
Atonym eller antonym?
Antomin.
Paulina.
Paulina.
Motsatsord.
Ja, förlåt, jag vet inte vad jag är. Antomin. Snyggt, vad hände där?
Skönt.
Paulina ryckte till sig en ledning med 6 poäng. Mattias stod kvar på 4 och Tove på 2. Slutligen några frågor om fredspriset. Det första fredspriset gick till schweizaren Henri Dunant. Vilken organisation är han känd?
Paulina. Röda korset.
Mm. Absolut. FN har ju fått flera Nobelpris, flera fredspris. Bland annat Barnfonden och de fredsbevarande styrkorna. FN grundades tillsammans med en konferens där 50 stater möttes i San Francisco 1945, dock inte Sverige. Varför var Sverige inte medlem i FN från början?
Mattias? Därför att det var de allierade som vann andra världskriget.
Ja, andra världskriget utkämpades ju mellan FN och axelmakterna och vi var ju neutralt däremellan helt enkelt. Så var det. Men det hjälper inte, för Paulina tog hem det här på 7 poäng tack vare sina ordkunskaper.
Tänk va?
Ja, och du fick till och med rätta mig där när jag sa fel. Det är nästan det mest förnedrande man kan utsätta en quizmaster för, att menade du inte att? Jaha, grattis Paulina.
Tack så mycket.
Hur känns det här?
Jättebra.
Ja. Du var ju inte med förra veckan, då fick man det här sms:et att jag hade vunnit. Det är sant, kära lyssnare, man får det. Så, Mattias, hur känns det att lämna över tronen till Paulina?
Ja, det var ju väl förtjänt, men jag tänkte inte på att Falskt Nya var liksom en så pass vedertagen. City spelade ju en hel säsong och vann ligan på det, men det hör ju inte till vanligheten.
Tove, du som vanligt generös mot dina underlydande och låter dem glänsa?
Ja, absolut. Ja.
Jaha, Tove, det här var vad jag hade att bjuda på idag. Det var lite rörigt och stökigt idag, men fick vi ihop det hyggligt, eller?
Ja, jag tycker att vi rodde det i land.
Ja, det var godkänt i alla fall. Det var en massa ämnen vi inte hann med, men det får vi ta sen. Stort tack, Tove Livedal, för att du medverkade idag.
Tack så mycket, Andreas.
Stort tack, Mattias Svensson, för att du medverkade idag.
Ett nöje som alltid.
Stort tack, Paulina Neuding, för att du medverkade idag.
Tack, det var fantastiskt.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, men också med idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström.
Och han ber ödmjukt om att få störa er en sista gång idag, apropå kulturgärningar. Det är ju så att Ace Frehley, ursprungsgitarrist och visstida sångare i Kiss, det enda stora hårdrocksband jag har lärt mig att gilla i vuxen ålder, det är helt Mattias Svenssons förtjänst. Han gick ju hädan under gårdagen, så jag tänker att vi gör så att vi cancellerar den ordinarie vignetten och lyssnar lite på honom istället. Ta hand om varandra och trevlig helg på er.
Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen. Shock me.